Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Även den här veckan är vi sponsrade av IVT värmepumpar.
Så här skriver de: välbyggda och beprövade värmepumpar från Sverige med hög kvalitet och lång livslängd, anpassade för att göra livet bekvämare och spara pengar varje månad året om.
Och just nu så har de en kampanj med fina rabatter. Man kan säga faktiskt att de bjuder på varmvattnet i 4 år.
Nej, det gör väl inte. Man kan få upp till 10 000 kronor i rabatt.
Jo. Så... Men det motsvarar snittförbrukningen av varmvatten för en familj i Sverige.
Okay.
Med elpris, elområde SE3.
Okay. Yeah.
Hundratals bad, tusentals duschar du. Oh, vad skönt.
Ja, du älskar ju att duscha.
Du kan duscha för en hel familj själv.
Rabatten gäller i april månad.
Och vet du vad jag kan göra? Jag kan tvätta mig.
Ja.
Jag kan ha sån här badbomb. Ja, bubbelbad kan jag ha.
Ja,
jag kan bada med någon jag tycker om.
Rabatten gäller i april månad för bergvärme, jord- och sjövärmepumpar samt luftvattenvärmepumpar. Läs mer och utnyttja rabatten på ivt.se/Anders och Mans.
Och då är det Anders, OCH Mans.
Eller kontakta din närmsta IVT återförsäljare.
Fråga Anders och Mans.
Hjärtligt välkommen till podden Fråga Anders och Måns. Frågepodden som vi gör tillsammans.
Ja.
Du Anders.
Ja, du Måns. Jag
Måns.
Ja.
Och du som lyssnar och som skickar in frågor till fragas@andersochmans.se. Anders,
ja.
Vad har hänt sen sist?
Ja, vad ska man säga? Det blev lite... Min äldsta dotter fyllde år häromdagen.
Mm.
Dagarna innan den här födelsedagen så var jag i Göteborg. Och jag hade ledigt då på dagen, så jag tänkte jag ska passa på att köpa födelsedagspresenter. Hon fyller ju nu då väldigt tätt på jul, så december är väldigt mycket en månad, inte av julefrid, utan det är mer en månad i försök att hitta presenter till tonårsdöttrar.
Jag har alltid tyckt synd om, jag har en kompis som fyller på julafton.
Ja, det är...
Får man verkligen dubbelt så mycket presenter?
Ja, det tycker jag man ska få.
Det tycker jag man ska få, ja. Men får man det i verkligheten?
Skriv till fraga@andersmans.se. Det är ganska svårt att köpa presenter till tonårsdöttrar. Pengar vill de ju ha, såklart.
Ja.
Men man vill helst inte vara en pappa som så... har så lite fantasi och engagemang att man swishar en tusenlapp till födelsedagstårtan. Nej, det vill man inte vara. Man vill ju också köpa presenter.
Ja.
Och nu har jag kommit
så
bort.
Här.
Ja.
Ge ett brädspel och ett par inneskor. Funkar alltid.
Jag kommer på ett annat knep. Jag köper kläder. Va? En pappa som köper kläder till tonåringar. Oj, det låter lite vågat. Nej, för här har jag ett tips. Om man som medelålders man kommer in och frågar om kläder till sin 15-åriga dotter,
ja.
Bara ha lite ledord med sig, man ger ett lite hjälplöst uttryck från ansiktet, då får man hjälp. Jag gick in i en butik för kläder till ungdomar, frågade, använde ledorden jag hade med mig. Från ingenstans dök det upp 4 18-åringar och hjälpte mig.
Jaha, inte personal utan andra kunder.
Nej, personal. Roligt, den här gubben fattar inget, vi hjälper honom. Och det blir rätt. Både tröjan och byxorna jag köpte, succé.
Jaha, för det låter ju som en chansning alltså.
Nu till det som blev lite dumt. Efter mitt shoppande så gick jag på stan i allmänhet och stötte på en kollega. En kollega och hans 20-åriga dotter. Jag berättade att jag hade köpt kläder, varpå han svarade, oj vågat. Och jag sa nej och berättade ungefär samma historia som jag precis har berättat.
Att du fick hjälp av 4 18-åringar i butiken. Du hade ledorden.
Att det från ingenstans dök upp 4 18-åringar och jag var så glad för det. Min kollegas 20-åriga dotter så tveksam. Och nu inser jag, hon ser framför sig Sveriges i särklass gubbsjukaste gubbe.
Gubbsjuk? Att du gjorde det
Jag var så glad. Det kom så mycket unga snygga tjejer efter mig. Nej, nej.
Att det hela var knep, att du kanske inte ens hade en dotter som skulle fylla år.
Nej, nej, nej. Det var ju inte det.
Du så vet klart. Man,
att jag är nykär en kvinna som till och med är lite äldre än mig. Jag har noll intresse av 18-åriga kvinnor annat än att jag uppskattar att de hjälper mig att köpa kläder till mina döttrar.
Såklart.
Men du vet hur det är. Man har sagt något som uppfattas fel. vill man gärna liksom förklara.
Nej!
Och det är lätt hänt att det blir liksom lite värre då.
Anders,
ja.
Det är ofta så med dig.
Ja.
Att du ska skoja till det lite. Du säger till någon... ska du säga som är knäpp i bollen? Det är ett skämt, alla skrattar till.
Ja.
Men sen då så känner du att ja, det kanske landar fel.
Ja.
Och då ska du börja förklara. Nej, alltså det var, jag skojade. Jag menar inte att du är knäpp i bollen. Det är möjligtvis att du har lite lägre intelligens än jag har. Men alltså nej, att du skulle vara knäpp i bollen, det menar jag absolut. Du gör saker värre genom att försöka förklara något som alla förstod var ett skämt.
Jag valde just därför att inte förklara. Jag och min kollega samtalade vidare, men sen ändrade jag mig. Jag ville inte att hon skulle tro att jag var gubbsjukans gubbe. Så 5 minuter senare ger jag mig in på att förklara vad jag menade.
Det här kan inte sluta väl?
Nej, jag vet inte hur det slutade. Jag vet inte hur det gick. Jag försökte. Jag kanske gjorde det värre. Hörja, har det hänt dig något sen vi sågs, Måns?
Jag har börjat med morgongympa.
Nej, det har du inte.
Jag har ju bara gjort det 2 dagar, men jag ser framför mig att jag kommer fortsätta.
Ja, jag har hört det här för. Jag minns det avsnittet. Att ingen har sagt till mig hur skönt det är att träna. Nu ska jag börja träna. Du har väl inte tränat?
Nej. Men morgongympa alltså.
Jaha.
Känns jätteskönt. Man kommer igång. Gympa har ett oförtjänt dåligt rykte.
Nej.
Det låter inte coolt.
Nej.
Gymping.
Nej.
Man tänker på pensionärer. Susanne Lanefelt. Just det, Friskis och Svettis. Det är dags att reclaima gymping.
Mm.
Kan detta vara hipsterrörelsens nästa utpost? Efter att ha gjort det coolt att pickla saker, vara smed, stoppa korv och att mecka med cyklar, så är det nu gympa som medelålders storstadsgubbar med skägg, dyra sneakers och små mössor som täcker flinten börjar göra tillsammans.
Jag tror inte att du kommer fortsätta med gympa på morgonen. Jag tror det inte.
I Korea, där jag var nyligen, är det stort med gympa.
Mm-hmm.
Jag var på flygplatsen imorgon och prick 09.00 ställde sig plötsligt all personal upp, varenda en, och alla skärmar i flygplatsen blinkade till. Och en kvinna i en träningsoverall dök upp. Alltså på skärmarna.
Mm.
Sen var det 5 minuters gympa. Arbetet låg nere. Och många resenärer hakade på.
Hakade du på?
Jag hakade inte på.
Nej.
Här min spaning. Snart kommer detta till Sverige. Gemensam gympa på arbetsplatsen. Och jag kommer älska det.
Jag såg en dokumentär en gång om människor som skar sill.
Okej. Okay. Alltså, tack för det. Det här är podden Fråga Anders och Måns. Och nu drar vi igång.
Okej. Okay. Vissa frågor vi får är långa, vissa är korta, vissa frågor vi får är ganska lätta, andra jättesvåra. Den här är skitkort och supersvår. Hej, vilket land har bäst nationalsång? Simon, vi har ju pratat om vår nationalsång tidigare.
Mm.
Vi har ju den här. Och vi vet att det var Munterjöken och folklivsforskaren Rickard Dybeck som skrev den. Det blev en nationalsång lite av en slump, och i och med att ordet Sverige inte förekommer i låten så hölls en nationalsångsmelodifestival. Då vann den här.
O sköna land i höga nord, du kära fosterland, för dig, o Sveas helga jord, mitt hjärta står i brand.
Ivar Hallströms osköna land i höga nord. Ingen brydde sig.
Osköna land i höga nord?
Nej, osköna land i höga nord. Vi föreslog den här. Och den har vi kommit överens om, och den har vi nu. Det var Sverige. Men nu var det ju vilket land som har bästa nationalsången som var frågan. Hur många länder finns det i världen?
Det har ökat sen när jag gick i skolan, så jag vet inte, men kanske en 270 eller något.
Oj, det är intressant, för det tycker jag det borde man ha koll på. Och när jag gissade så gissade jag väldigt fel. Det beror lite på hur man räknar, men enligt FN:s webbplats så finns det för närvarande 195 självständiga stater.
Det var ju mycket mindre än vad jag trodde.
Alltså. Ja, jag gissade på 320. Men runt 200 kan man säga.
Okej. Okay.
Man får ju anta att de flesta har en nationalsång, men vilken är bäst?
Den ryska är vacker. Ja, man... ja, det är ju opoppis att säga det, ja, men... i krigstider.
Ja, men säga, Ryssland är ja, ett skitland, men de har en bra nationalsång.
Ja.
Om vi tittar lite på titlarna kanske vi kan få en första ledtråd. Jag har läst igenom vad de flesta länders nationalsång heter. Och de flesta heter tråkiga saker som vårt land och underbara fosterland och bla 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 bla. Pisstrist. Libyen sticker ut lite med titeln Libyen, Libyen, Libyen.
Det låter catchy.
Ja, man behöver inte fråga vilket land den låten handlar om.
Libyen.
Öriket Vanuatu, eller var världens lyckligaste folk.
Tills de får översvämning av
ja,
klimat.
Då blir de inte där. Så länge de finns är de där. Kanske är det deras nationalsångstitel som är en bidragande del till den lyckliga mentaliteten. Den heter Yummy, Yummy, Yummy.
Härligt.
Ja, det betyder vi. Och det är mest roligt för att man kommer att tänka på den gamla poplåten Yummy, 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 I got love in my tummy. Här kommer den. Yummy, 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 I got love in my tummy and I feel like I'm loving you. Polen, också lite rolig.
Ja, den texten har vi ju pratat om ja. Många gånger förut. Ja,
än är Polen inte förlorat, som man sjunger om. Den är också lite, och då säger jag väldigt lite rolig, för att den heter då Dabrowskis mazurka.
Jaha.
Det är bara lite, lite roligt. Och...
heter nationalsången mazurka?
Dabrowskis mazurka. Det är lite, lite. Alltså väldigt lite roligt. Man kan tänka sig att det är Stina Dabrowski som dansar mazurka. Jag sa lite roligt.
Ja.
Ja. Minst klatschig titel har, gissa...
Finland.
Nej, Turkmenistan. Deras nationalsång heter, håll i hatten, oberoende, neutral... oberoende, neutral turkmenistansk nationalsång.
Ja, det är ingen slager det där.
Man har nyligen bytt ut texten. Det var 2008. Den tidigare texten var för dålig. Varför? Jo, för den skrevs av ingen mindre än Sappa Murat Niyazov.
Ja.
Den vidriga, men förmodligen absolut mest konstiga diktatorn.
Många saker han införde och hade för sig.
Ja, vi har ju pratat om honom många gånger, men klassiken, han döpte om bröd till namnet på sin egen mamma. Han döpte om månader och dagar, april. Det fick också heta samma sak som hans mamma. Han förbjöd alla typer av böcker utom sina egna. Han stängde alla bibliotek på landsbygden för han tänkte folk på landet kan ändå inte läsa. Han förbjöd också ballett, opera, smink på män och datorspel. Han lät bygga ett stort ispalats utanför huvudstaden trots att temperaturen ofta når upp till 50 grader. Det är inte längre tillåtet att använda tobak i Turkmenistan. Varför? Jo, för Niyazov själv blev tvungen att sluta röka efter att han blev opererad.
Ja, men det ska ingen annan heller få.
Nej, han införde också förbud mot långt hår, skägg och guldtänder. Samt han skrev texten såklart till nationalsången. Den har man numera bytt ut. Men det var det ju inte titeln vi skulle gå på. Nej, vilken är bäst? Svenska Dagbladets Linda Granbäck skrev en lång artikel om nationalsånger och här får man lite tips. Brasiliens nationalsång, tipsar hon om, är en slags miniopera.
Är det en miniopera i sambatakt?
Nej, det är det inte. Det som får den att sticka ut är att musiken slutar, sen fortsätter folk att sjunga. Det låter ju lite, kanske inte som så bra, mer som en nationalsång som inte är riktigt färdig. Kinas nationalsång är lite spännande. Den skrevs ursprungligen som filmmusik till filmen
Die Hard 2,
Children of Troubled Times. Det blev en hit i Kina och valdes då till provisorisk nationalsång 1949.
Jaha.
Sen kom kulturrevolutionen, då förbjöd man den. Men jaha. 78, två år efter Mao Zedongs död, så återinförde man den. Vi tar den här filmmusiken, men man hade bytt text. Där man hyllade kommunistpartiet och Mao. Den här ändringen, den blev inte heller poppis.
Förlåt?
Nej. Så man bytte, 1982 bytte man tillbaka till originaltexten från filmmusiken.
Så det handlar om majs?
Nej.
Men vad hette filmen?
Children of Troubled Times.
Jaha.
Jag vet inte, var... du trodde att den hette Children of Troubled Mice, eller?
Jag tänkte på Children of the Corn, som är någon slags skräckfilm. Jag blandade helt ihop det.
Myanmar, det som tidigare hette Burma, De har en text som fortfarande handlar om Burma. Men det som är bra med den är att den byter musikstil på mitten.
Oj!
Det är två låtar igen.
Som går från house till hiphop.
Nej, det är först någon form av folksång. Och sen byter det i mitten, blir det militärmarsch.
Ja.
Man kunde inte bestämma sig. Vi får lyssna lite, här kommer det. Nepal är ju lite en favorit.
Nepal har en väldigt gammal flagga. Visste du det?
Nej.
Världens äldsta flagga, vet du vilket land?
Island.
Danmark.
Jaha.
Dannebroen.
Ja, gammal.
Men Nepal har en supergammal flagga. Mm.
De väger upp detta genom att ha en av de absolut nyaste nationalsångerna.
Jaha.
Den kom till 2007 i ett stort, samma som vi hade då i början av 1900-talet, nationalsångsmelodifestival-event.
Ja.
1272 bidrag. Man gjorde låten Jord av 100 blommor, som låter lite mer som en popsång. Ja, jag vet inte vilket som är bäst. Jag är ju då inte så förtjust i nationalsånger. Jag är ju då tyvärr förtjust i Rysslands.
Mm.
Men Ryssland är ju också, förlåt, ett jävla skitland. Därför tycker jag vi ska spela den version av den ryska nationalsången som turkiska nationalorkestern framförde när Putin var på besök 2015. Det blir som någon slags samtidskommentar.
Jaha.
Ja, det blir inte så bra. Här kommer den.
Är det Växjö skolorkestern?
Ja, typ. Ja, tyvärr tycker jag att Ryssland har bäst, men den här versionen tycker jag blir en underbar samtidskommentar. Vi går vidare.
Trassen stringla sång. Trassen stringla sång. O sköna land i höga nord, du kära fosterland. För dig, o Sveas helga jord, mitt hjärta står i brand.
Nu blir det lite torrt om teknik.
Torrt om teknik?
Ja, och det
då borde vi ha en jingel då. Ja, här kommer grundmaterial, ni kan göra inga. Torrt om teknik.
Torrt om teknik.
Torrt om teknik.
Och det landar på dig, Anders, att lätta upp det här inslaget.
Ja, att jag ska säga tokiga saker medan du pratar om torra saker.
Exakt, du ska hålla öronen öppna efter ord som börjar på bokstaven G.
Ja, det blir bra.
Varannan gång jag säger
gång,
ord...
det hade du.
Varannan gång jag säger ett ord som börjar på bokstaven G så ska du genast säga...
Genast, det hade du.
Nothing but a G-thang, baby.
Okej. Okay. Mm.
Och varannan gång ska du säga gott. Gott, 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 gott.
Oj, det blir ett fruktansvärt inslag.
Det är Erik som skrivit till oss. Hej Anders och Måns, när jag filmar med min mobiltelefon och sen kollar på filmerna i min egen telefon är kvaliteten tämligen bra. Men så fort jag skickar en film till en annan person och mottagaren ska kolla på samma film är kvaliteten usel. Varför blir en filmsnuttkass i kvaliteten bara för att jag skickat den? Har testat alla kombinationer. Skickat från både Android och iPhone till både Android och iPhone. Är det jag som gör något fel eller är det samma för alla? Med vänlig hälsning, Erik. Anders Johansson, du har ju missat en massa ord på
det. Nej, det har inte ett enda. Jag kan inte koncentrera mig på vad du säger för att lyssna efter G hela tiden.
Är det jag som gör något fel?
Nothing but the G thing matters.
Nothing but the G-thang, baby.
Jaha, okej.
Okay. Mm. Ja. Men vad tror du om själva frågan, Anders? Är det Erik som inbillar sig det hela?
Nej, jag tror att man måste komplettera filerna för att de ska få plats på bandbredden. Och om man skickar direkt via wifi så får man bättre kvalitet.
Jag ska börja med ett annat exempel. När jag ska mejla någon en bild så drar jag in bilden i mejlet. Och när jag ska skicka så frågar programmet mig i vilken storlek jag vill skicka bilden. Verklig storlek, stor, medel eller... liten. Och storlek i det här fallet handlar ju inte om hur stor den är i centimeter utan om hur mycket den väger, alltså hur många megabyte den är på. Om jag väljer verklig storlek så betyder det att jag skickar iväg bilden i precis samma skick som jag har den i på min dator. Om jag väljer en annan storlek så kommer mailprogrammet komprimera bilden till mindre format innan den skickas iväg. Och Erik, det är exakt samma sak som händer i din telefon när du skickar iväg en film. Oavsett om du använder SMS, iMessage, Facebooks Messenger eller WhatsApp så komprimeras filmfilen till ett mindre format med sämre kvalitet innan den skickas iväg. Och detta utan att mobiltelefonen ber dig om lov. Men man kan ju förstå det. Det finns knappt något som väger mer än filmfiler. Det är ju minst 25 stillbilder i sekunden plus ljudet, och det tar ju enormt mycket överföringskapacitet i mobilnäten.
Jag kan inte hålla på med det här inslaget på det sättet. Jag hör inte vad du säger. Jag bara lyssnar efter G hela tiden. Snart ska jag få säga gott, men så får jag aldrig göra det. Men fortsätt.
Men finns det då sätt att komma runt det här om Erik vill att mottagaren ska få filmen i lika bra kvalitet som han har på sin telefon? Jo, man kan skicka den via en filöverföringstjänst som till exempel WeTransfer, eller man kan använda en gemensam
gott.
Molntjänst som Dropbox eller iCloud. Eller om man är i närheten av varandra och har Apple-produkter, så kan man alltså airdroppa filen. Android har säkert en egen variant av det här, men jag vet inte vad den heter. Och anledningen att filen kan vara okomprimerad och större då är att den inte skickas via 4G eller 5G-näten, utan via Wi-Fi och Bluetooth. Hoppas du är ganska...
Nothing but the G-thing, baby.
Nöjd med svaret på din gåta.
Gott.
Erik.
Dags för feedback under rubriken återkoppling. Här kommer ingen.
Pling.
Återkoppling.
Återkoppling.
Fy! Hej! För 2 veckor sedan pratade vi om drakar och dinosaurier, och vi kastade ut frågan om det faktiskt funnits ett djur eller finns ett djur som på riktigt kan spruta eld. Ja, men många har hört av sig angående en väldigt speciell skalbagge. Motherfucking firefighter får vara exempelbrev. Hej, skriver hen. Googla Bombardier Beetle. Kanske inte direkt vad ni hoppats på, men den sprutar typ eld ur stjärten. Med vänlig hälsning, Motherfucking firefighter. Jag har gjort som Motherfucking Firefighter rekommenderat. Bombardierbaggen sprutar någon slags gift med stjärten. Inte eld. Men det är fett. Den sprutar ett gift som den får genom att äta myror, och det kan sikta sin stråle och skrämma bort väldigt stora djur. Men nej, den sprutar gift, inte eld ur stjärten. Även om den kan sikta, så är det inte eld. Fortsätt tipsa oss. Finns det eventuellt ett djur som kan eller har kunnat spruta eld? Skriv till fraga@andersomans.se.
Så här skriver Marcus på samma tema. I avsnitt 100 frågade Dragonpasta om skillnaden mellan dinosaurier och drakar. Och precis som Måns sa, så är dinosaurier djur som har funnits, medan drakar är ett fantasidjur. Men det finns en trope som kallas Dinosaurs are Dragons, och utgår från att båda är samma sak. Detta kan ses i ett antal videospel, rollspel, filmer och tecknade serier. Det är även en vanlig tanke bland skapelsetroende kristna att jorden är 6000 år och att dinosaurier i själva verket är de drakar som beskrivs i Bibeln, och att de dog ut i närtid. Vissa går till och med så långt att de hävdar att dinosaurier kunde spruta eld. Något annat intressant är att den moderna bilden av drakar är mer inspirerad av dinosaurier än av hur drakar avbildades i till exempel medeltida konst. Under medeltiden såg drakar ut som ormar med diverse djurdelar liksom satta på kroppen, och de kunde lätt dödas med en käpp eller med bara fötterna.
Med bara fötterna? Jaha, ja, ja.
De verkar alltså ha varit lite mindre än de drakar man ser framför sig nu.
Ja, ja.
När man tänker på en drak.
Och man kan trampa ihjäl dem, absolut.
Med vänlig hälsning, Marcus. Spännande! Vet du mer om detta? Skriv till fraga@andersochmans.se.
Nu går vi vidare.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous 2-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Ett tag framöver har vi ett betalt samarbete med en myndighet.
Och nu kanske ni tror att det är Riksgälden eller Nämnden för hemslöjdsfrågor, men det är det inte.
Nej, det är Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.
Och det är min favoritmyndighet efter Institutet för språk och folkminnen, såklart.
Numera är ju Sverige medlem i NATO, men vad innebär det för Sverige? Och för mig som privatperson?
Kommer jag behöva ha kärnvapen i min trädgård? Om det sker en naturkatastrof, kanske i Belgien, en översvämning eller ett vulkanutbrott, måste jag åka ner och hjälpa till?
Det är inte konstigt om man har frågor. Därför har MSB gjort en informationskampanj med det passande namnet...
NATO? Bra eller bajs?
Nej, den heter Värt att veta om NATO.
Det är ett bättre namn.
Bland annat får man svar på dessa frågor. Påverkar NATO mig? Är det en för alla, alla för en? Är vår säkerhet verkligen hotad? Och behöver vi ett försvar nu när vi är med i NATO?
Och svaren där är ja, ja, nej, men... ja och ja.
Nu avslöjar du svaren.
Ja, ja. Men det finns fler frågor som besvaras på msb.se/NATO. Den här veckan så sponsras podden av IKEA.
Jag bor ganska stort. Jag är intresserad av heminredning och har ett stort fint vardagsrum. Där är vi aldrig. Man kan ha ett palats. Ändå är det i köket man kommer att hänga. Anders, om du flyttar in i Taj Mahal, var tror du att du och kidsen kommer att hänga?
I köket.
Därför är det viktigt att köket funkar. Och det här är ju IKEA experter på.
Just det. Om man ska bygga om så kan man boka då planeringshjälp med en köksspecialist på ett IKEA-varuhus eller online.
Ja, men man kan också få hem dem.
Förlåt?
Specialisten kommer hem till dig, mäter upp allting på plats, kan se det i verkligheten, kanske tejpa upp på golvet, detta vet jag inget om.
Det är ju trevligt med besök. Måste man bjuda på något kaffe så kanske någon liten kaka?
Detta framgår inte, men det är väl vanligt hyfs.
Perfekt ju. Om man ska spela bridge till exempel och så är man en person kort. Vips! Ha, ringer in en köksspecialist från IKEA.
Jag tror bara man får använda dem till att planera kök. Normalt kostar det här 995 kronor för hem en köksspecialist. Men om man är eller blir IKEA Family-medlem och sen handlar ett komplett kök efter mötet så kostar det ingenting.
Läs mer om det här och få köksinspiration på ikea.se/kök. Hej Anders och Måns. Jag har hamnat i ett algoritmhål på YouTube som tycker att jag ska se bangladeshiska hantverkare som gör saker och tecknade rosa pantern.
Ja, det var faktiskt udda.
Ja, det är intressant. Jag har själv hamnat i ett algoritmhål där mina sociala medier vill att jag ska se nödlandningar med små flygplan och män som tappar fiskespön i vattnet.
Ja, men det känns som något som du skulle kunna vara intresserad av.
Ja, vilket är ditt nuvarande algoritmhål, Måns?
Ja, jag får ganska mycket om keramik, så de har ju verkligen lyckats ringa in mig på gott och ont.
Jag ska fortsätta med Nicke Ponkens brev. Jag undrar, och har nog alltid undrat, vad den tecknade Rosa Pantern har med Peter Sellers att göra. Första filmen om Clouseau hette väl så och hade en panter i början, men varför? Och hur blev det en tecknad serie? Tack på förhand, vänligen, Nicke Ponken. Och det här monster vet du kanske?
Jag tror att den första filmen gjordes och att de behövde någonting till vignetten där till början. Och att någon ritade en tecknad rosa panter. Och det var ju den där diamanten, om jag inte missminner mig, som var rosa och som kallades rosa panter. Detta har jag ingen aning om. Så jag tror att det bara råkade bli jättepopulärt, den där tecknade pantern.
Ja, det är mycket nära sanningen.
Och sen så gjorde man en spin-off på detta och gjorde det till en egen serie.
Du är mycket nära sanningen, Måns. Du vet, jag älskar Rosa Pantern-filmerna.
Ja, så roliga.
Ja, verkligen. De är bitvis urusla, men oj vad jag gillar dem. Den här scenen när Peter Sellers utklädd till elektriker har sönder en ringklocka. jag tror att jag har sett den 100 gånger. Jag skrattar varje gång.
I have fixed your doorbell from the ringing. There is no charge.
Thank you.
kan vara filmhistoriens bästa slapstick, tänkte jag säga. Så kom jag på Buster Keaton och Charlie Chaplin och så. Men det är väldigt bra i alla fall.
Väldigt roligt. Bäst är inte den sista filmen.
Ja, det är sällan så.
Ja, där Peter Sellers, som nu var fattig, återupplivade den här filmserien och lyckades med att dö innan filmen var klar. Och en stand-in fick spela in de sista scenerna. Nu var tyvärr Peter Sellers stand-in så pass olik Peter Sellers att han oftast har en hand eller en arm för ansiktet. Det är en väldigt dålig film. Men jag gillar den också.
Sen gjordes det några med Steve Martin. Ja. Som faktiskt är helt okej.
Okay. Absolut. Den första filmen då, som nog storymässigt är den absolut bästa. Där skulle inte Peter Sellers ha spelat huvudrollen. Hans roll är egentligen inte ens huvudrollen. Huvudrollen hade David Niven som är skurken där.
Och snygg.
Och snygg, ja, precis. Kriminalare Clouseau, det var en biroll som skulle gjorts av Peter Ustinov. Men han hoppade av och då fick man då ta in Peter Sellers. Och man spelade in filmen och han improviserade och han hittade på. Och så märkte man, det där är ju den roliga gubben. Och så var det som att han fick huvudrollen, han var stjärnan. Och då var då filmserien Rosa Pantern född. Men varför då Rosa Pantern? Jo, precis som du säger Måns, filmen kretsar den första kring en stor, lite lätt ljusrosa diamant som kallas just Rosa Pantern. Man gjorde, som du sa Måns, ett intro till filmen. Man gjorde en tecknad, rosa, riktig, alltså inte riktig, den är tecknad, men alltså en riktig rörande. En tecknad panter, alltså som Rosa Pantern den tecknade, ser ut. Den blev väldigt populär, inte minst på grund av liksom det tecknade samarbetet med Henry Mancinis fantastiska filmmusik.
Ah, oh, wow, ja.
När vi spelade den i skolmusikkåren i Linköping, jävlar vad jag drog på alltså. Det lät illa, men det var länge sedan, jag var 10 år och jag behöver inte nu be om ursäkt.
Ja, det skulle du verkligen, det var ju helt sjukt.
Men jag sabbade C-orkestern.
Du sabbade för de andra?
Ja, här ska jag höras. Det där, dörrö, 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 det vill jag spela alltså. Där tog jag i. Redan året därpå fick den här tecknade vignetten en egen tecknad serie. Den blev helt enkelt så pass uppskattad. Det var för bra för att bara vara en vignett.
Jag kommer ihåg att det blev till och med serietidning.
Absolut.
Jag hade några nummer av den serietidningen.
Jag har ett nummer hemma nu, jag har fått av vår kompis Valle.
Den är inte bra.
Nej, jättedålig. Den tecknade Rosa Pantern var född. En spin-off av den första Rosa Pantern-filmens för- och eftertexter. Där Pantern inte var en diamant utan just en panter i färgen rosa.
What do you want?
I am from the telephone company. There is something the matter with your phone.
My phone?
What?
You said there's something the matter with my phone.
Yes.
My phone?
That is correct, yes. That is what I've been saying.
Vad ska vi få lära oss om nu, Måns?
Nu kommer det handla om sex.
Oj, spännande.
Så spetsa öronen. Det är Johan som har skrivit till oss. Hej Anders och Måns. Min fråga är lite åt det kontroversiella hållet. Efter att min fru och jag hade sex senast så kom jag att tänka på en sak. Då vår kärleksakt innehöll flera olika positioner så var det en tanke som slog mig en stund efteråt. Det är ändå bra, Johan, att du väntade till efter. Mm. Man ska inte klura ut fiffiga frågor till oss under själva samlaget.
Nej, det tror jag är generellt att... Nej, vi har väl inget förbud mot
nej,
det. Men det är ett relationstips från Fråga Anders Måns relationen. Nu du har sex, ägnar dig åt sex. Och så kan du skriva frågor till oss efter eller före.
Nu är ju inte Fråga Anders Måns först och främst ett forum för relationsråd.
Nej.
Johan, fortsätta. När till exempel hundar har sex så har de det alltid i samma ställning. Och så vitt jag vet är det samma för många andra djurarter att djur generellt har samlag i en och samma position. Vi människor tycker ju för det mesta att sex i olika ställningar är skojigt och gillar att variera oss. Men vilken är den naturliga sexställningen för en människa som art alltså? Är det missionären eller är det doggy style kanske? Olika ställningar har kanske fördelar och nackdelar om man ser det ur evolutionär synvinkel. Missionären känns spontant som den ställning som är ergonomiskt mest naturlig. Men när vi levde i grottor så hade vi ju inte en mjuk säng att ligga i och man behövde kanske hålla koll efter rovdjur och så vidare. Mm-hmm. Och då kanske doggy style är bättre.
Ja, det var väldigt tur att du inte formulerade de här frågorna under din kärleksakt.
Johan fortsätter. Er sökhistorik är ju redan väldigt konstig, så jag tänkte att ni skulle få hjälpa mig med denna fråga.
Han vill inte smutsa ner sin egen dator. Han vill inte hamna i fel algoritmhål.
Anders, du vrider dig i stolen som en mask på en metkrok.
Absolut inte. Jag är mycket avslappnad i mitt förhållande till sex.
Och det här var inte enkelt att googla på ett café.
Nej.
Först och främst en liten brasklapp här. Det finns ju väldigt många olika sorter sex i alla möjliga kroppsöppningar och samkönat sex och självsex och sex med hjälpmedel. Men det här kommer handla om historien om vaginalt sex. Ja. Snoppar och snippor.
Ja, rent evolutionärt är väl det vaginala sexet det som har fört oss framåt, får man väl säga.
Snoppar och snippor för fortplantning.
Ja. Mm.
Djur och växter fortplantar sig på en massa olika sätt. Det har vi pratat om många gånger här i podden. Och många av de här sätten är omständiga och osäkra. Kokospalmen släpper en nöt som ska rulla bort, kanske ner i en flod, spolas upp på en annan strand där den kan bli en ny palm. Blommor behöver en insekt som för över pollenkorn till pistillen. Så där osäkert hade vi människor inte velat ha det.
Nej, att man känner kärlek för någon och att man läcker lite säd och sen ska det komma en insekt och hämta det och så landa i de vaginala trakterna. Nej, så vill vi inte ha det.
Nej, att det måste landa en geting på snoppen för att det ska bli barn.
Nej.
Så vill vi inte ha det.
Nej, och att den sen ska bege sig och leta upp Nej, det hade varit evolutionärt sämre.
Det är ju penetrativt samlag mycket, mycket bättre. Man har full koll på var spermierna hamnar.
Men det är väl få djur som fortplantar sig via andra insekter, va?
Det tror jag, som du. Aha. Men det här fiskar som bara kissar ut sina spermier i havet många gånger och hoppas på det bästa. Den här bläckfisken som sliter av sin penis, och ska den simma iväg själv?
Ja.
Osäkert.
Ja.
Världens äldsta dokumenterade samlag med penetration är ett fossil som är 385 miljoner år gammalt.
Oj, oj, oj.
Det handlar om ett utdött djur som ser ut som en blandning mellan ett grodyngel och en fisk. Och det heter det mycket passande namnet Microbrachius dicki.
Jaha, Microbrachius dicki.
Det är två individer i det här fossilet och man ser att den ena sticker in någon slags rör i det andra för att föra över spermier. De hade lite otur och dog i just den positionen.
Det händer väl människor också.
Lite
människor
pinsamt.
Får väl hjärtattack och dör under samlagen till det. Vanligt. Eller vanligt att det har hänt.
Att båda dör?
Nej.
Samtidigt.
Nej, det har jag. Jag vill inte googla det heller. Båda dog under samlagen. Nej, usch, vad hemskt. Det kan vara få hemska träffar.
Men vad hade de här halvfiskarna samlag i för position då? Vilken sexställning är den äldsta? Ja, om man tittar på bilden, de ligger bredvid varandra och håller varandra i ena fenan. Det ser mest ut som de dansar square dance.
Mm-hmm.
Och sen är då hanens L-formade könsorgan lika långt som kroppen. Honans könsorgan liknar ett sånt här rivjärn för ost. Kort sagt, det går inte riktigt att jämföra med någon sexställning som människor kan använda.
Nej.
Vi får gå till djuren som liknar oss mer. Som är våra närmsta släktingar.
Ja, aporna.
Hur har schimpansen och gorillan sex? Är det missionären? Eller är det cowgirl, spindeln eller kanske skottkäran?
Jag känner inte till de här riktigt, vilken som är vilken.
Anders, du var ju programledare för djursjukhuset. Ja. Såg du några apor som hade sex?
Nej, men du har ju i en scenföreställning vi gjorde pratat mycket om bonoboer och hur mycket de låg med varandra.
De älskar ha sex, ja. Mm. Just det. Apor har sex bakifrån.
Mm.
Doggy style. Mm. Eller monkey style. Eller. Med några få undantag. Och det är just bonoboerna som du nämnde. Som ibland kallas dvärgschimpanser. Som är undantaget. De har ibland sex ansikte mot ansikte.
Jaha.
Det är inte riktigt missionärställningen. För båda sitter liksom upp.
Ja.
Och sen den ena då gränslar över den andra.
Och det är väl vår närmsta släkting bonoborna?
Nej, det är det inte. Schimpanser, vanliga schimpanser.
Ja, men närmare. Okej.
Okay. Även vanliga schimpanser och gorillor i fångenskap har sex på det här sättet.
Mm.
Och vilda gorillor så har man sett någon enstaka gång ha sex på det här sättet. Det finns en video med gorillorna Lea och George. Men jag tyckte det var integritetskränkande att titta på den.
Ja, det förstår jag.
Men den finns på nätet.
Mm-hmm.
Men för att sammanfatta, apor har sex som hundar har sex.
Bakifrån.
Men vilken är då den mest naturliga positionen att ha sex i för människor?
Mm.
Det var ju det som var Johans fråga.
Ja. Eller vilken är den ursprungliga?
Forskarna verkar överens om att människans första sexställning också är bakifrån.
Då har Johan kanske rätt då att man hade ingen bra madrass om man skulle spana efter rovdjur.
Kanske. Men så länge som människor har haft sex så har vi också experimenterat med olika positioner. Det är inte så att människor hade sex doggystyle i 10 000 år innan någon kom på missionärställningen.
Nej, när det kommer till sex så är människan uppfinningsrik.
Och har alltid varit. Faktum är att den äldsta avbildningen av två personer som har sex är ansikte mot ansikte. Det är en skulptur i sten, den är 11 000 år gammal och hittades i en grotta utanför Betlehem. Och den föreställer två personer, oklart vilken kön personerna har, men båda sitter ner, den ena gränsle över den andra.
Mm-hmm.
Forskare spekulerar i att människor i högre grad än djur inte bara använder sex för fortplantning utan också för njutning och för att stärka intima band. Och därför vill se varandra ansikte mot ansikte under akten, och att det är därför då människor har sex i missionärställningen till skillnad från andra djur. Men det kan vara så enkelt som att det handlar om vår fysik. Hur kropparna ser ut. Alltså hundar kan inte ha sex i missionärställningen.
Nej. Nej.
Det går bara inte.
Nej, om de hade kunnat hade de kanske också testat.
Det tror jag. Sexmanualer, guider till olika positioner har funnits i flera tusen år.
Ja.
Den mest kända, vilken är det annars?
Den Karma Sutra, va?
Exakt, den skrevs någon gång mellan 100 före Kristus och 500 efter. Förutom avbildningar av 64 olika samlagsställningar så berättar boken om erogena zoner, sensuella massagetekniker, hur man flörtar och uppvaktar, hur man beter sig hövligt både före och efter kärleksakten, tips på trolleritrick och recept på afrodisiak och penisförstoringsmedel.
En tidig kvällsbilaga till Aftonbladet.
Ja, eller en sexualkunskapsbok.
Ja.
Anders, är du expert på tantriskt sex?
Nej.
Då ska du läsa Kamasutra. Olika ställningar har genom historien varit olika populära runt om i världen. Om man tittar på gamla avbildningar i konst och på målad keramik och så, så kan man säga att missionärspositionen, den var poppis redan bland de gamla grekerna.
Men det kanske bara var att den var lättare att måla.
Det vet inte jag. Nej, det är
Nej.
Benen bakom. Nej, det tror jag inte.
Nej, det är svårt det kanske. Ja.
De gamla grekerna,
ja.
De gamla romarna, de gamla peruanerna, indianerna, kineserna och japaner har avbildat den här positionen i sin konst.
Bara den?
Nej. Men den finns där.
Ja.
Om man tittar på gammal konst så är missionärspositionen mindre populär än att kvinnan sitter på mannen,
mm-hmm.
alltså cowgirl,
mm-hmm.
i Grekland, Rom, Peru, Indien, Kina och Japan. Det är precis samma länder en gång till.
Ja, ja.
Så missionärsställningen fanns, men den var mindre populär än cowgirl.
Men cowgirl var mindre populär?
Nej, tvärtom.
Jaha, var den mer populär?
På den tiden.
Jaha.
Kagaba. Kagaba-införingarna i Colombia.
Jag tror aldrig någon har pratat om sex på ett mindre...
sexigt sätt.
Mindre erotiskt sätt, alltså. Det tror jag inte.
Kagaba-införingar i Colombia.
Det är inte så att det rinner till bland våra lyssnare av det här inslaget.
Säg inte det, vet man aldrig. Kagaba-införingarna i Colombia, de föredrag missionärspositionen eftersom de trodde att om kvinnan rörde sig under samlag skulle jorden glida av axlarna på de fyra jättar som höll den ovanför vattnet.
Ja, men det stämde väl
det vill
inte,
man inte. Det vet jag inget om. Men det vill man ju inte riskera, såklart. Om vi då ber oss till...
Man ska bara ha lite skönt och så glider jorden av de axlarna. Fan också, då får man skämmas.
Om vi ber oss till Europa då.
Aha.
I det antika Grekland var missionärspositionen från början inte poppis alls.
Nej.
Men runt det andra århundradet så populariserades den av Artemidos.
Mm-hmm.
Yep. Och det var de grekisk-romerska stoikerna som började använda positionen när då Artemidos förklarade att det var den enda riktiga och naturliga positionen på grund av spermaflödet.
Jaha, ja. Skulle rinna in bättre i kvinnan på något sätt.
Anders, vilken institution i samhället tror du genom historien har varit väldigt intresserad på gränsen till besatt av sexuella positioner? Tror du att det är länsstyrelsen,
jaha,
Riksidrottsförbundet eller den kristna kyrkan?
Jag tror nog att det, om jag får det är svårt, men jag skulle nog gissa på den kristna kyrkan faktiskt.
En applåd.
Ja, tack.
Det är rätt.
Jaha. När och med vem och hur man ligger med varandra, det vill kyrkan, det vill de in och peta i det jökboet.
För att vara en organisation som tycker att sex är så fult så är de väldigt intresserade av sex.
Det väcker en tanke igen på något sätt. Varför är ni så intresserade? Ni som inte håller på, ni kan väl, ja, skit i mig.
Kyrkan tyckte väldigt mycket under väldigt många hundra år, men för att sammanfatta det så var det bara missionärställningen som var den accepterade.
Mm.
Alla andra ställningar var till och med olagliga under flera århundraden. Andra samlagsställningar, till exempel en tergo, alltså bakifrån, ansågs vara bara till för djuren och ansågs förvirra gränserna mellan människors och djurs beteende.
Jaha, så att om man låg med någon bakifrån så kunde man lätt tro att man var typ en hund då, eller?
Jag vet inte hur de tänkte, men det var i alla fall olagligt.
Nej, de hade väl ingen
jävla... Och man kunde få 3 års fängelse.
Amen.
Och som kvinna hade man också rätt att skilja sig om mannen låg med en i annan sexställning än missionären.
Ja, det var ju bra att man äntligen erbjöd kvinnorna en utväg från vidare förhållanden. Han låg med mig bakifrån och så fick man skilja sig.
Ja. Samlag var bara till för fortplantning och njutning var extremt fult och fel.
Nej,
och
varför ska man ha det bra?
Exakt.
Ja, gratis och trevligt. Nej, nej, nej.
Vissa religiösa tänkare föreslog att barn som blev gjorda i någon annan position än missionären skulle få fosterskador.
Jaha.
Och komma ut deformerade.
Mm.
Och allt det här leder oss till namnet på den här ställningen. Missionärställningen. Hur tror du den fick sitt namn, Anders?
Nej, jag har ingen aning.
En populär myt är att missionärställningen skulle fått sitt namn under kolonialtiden när engelskspråkiga kristna missionärer åkte runt i världen och berättade för sina konvertiter att de bara fick ha sex i den där positionen, att alla andra samlagsställningar skulle vara perversa och ogudaktiga. Men, som sagt, det här är bara en myt. Första gången ordet missionärställningen förekommer i text är inte förrän 1948.
Och det är sent.
I Alfred Kinseys bok Sexual Behavior in the Human Male. Innan den här boken så var ställningen känd under många andra namn.
Aha.
Bland annat den äktenskapliga ställningen, mamma-pappa-positionen och den engelsk-amerikanska positionen.
Engelsk-amerikanska?
Låter som ett brottningsgrepp, tycker jag.
Jaha, ja.
Italienare runt Toscana kallade positionen änglarnas position.
Ja, trevligare.
Medan vissa arabisktalande folk kallade den för ormarnas sätt.
Ja.
Och på franska heter ställningen den klassiska positionen.
Ja.
Den klassiska.
Klassisk brottning också. Det blir engelsk-amerikansk brottning och klassisk brottning. Det är lite samma. Ja.
Doggy style då. Det latinska namnet för bakifrån är coitus more ferarum. Som betyder samlag på samma sätt som vilda djur.
Jaha.
Och i Kamasutra heter den här positionen inte doggy style utan ko-positionen.
Jaha, ja. Kossi gör ju också så här, så det är inte konstigt. Ja.
För att sammanfatta brevskrivaren Johan, det verkar som att den första sexpositionen som människorna ägnar sig åt var bakifrån, doggy style, precis som de flesta andra djur. Men att människan redan mycket, mycket tidigt började experimentera med olika positioner.
Men den första var i alla fall inte som det här fiskliknande grodynglet som hade en L-formad snopp som stack in i en form av rivjärn.
Det inte för människor, nej.
Nej, nej. Bra. Då behöver jag inte oroa mig. Vi ska byta ämne lite brant och tvärt. Hej Anders och Måns. Jag och min kompis har en fråga. Har flygplan vinterdäck? Det är ett annat ämne. Allt gott, skriver Sara. Svaret är nej.
Jassa.
Ja. Sidan flygrädsla.com skriver, det är härligt att det finns sidor för allt. Alltså flygrädsla.com undrar vilken grupp människor de riktar sig till. Jo, eftersom flygplan oftast väger uppemot flera hundra ton så behövs inga vinterdäck. I och med att flygplanet är så tungt så pressas det så hårt mot marken. Det är samma som vanliga lastbilar som åker på vägarna vilken dag som helst. De har inga vinterdäck eftersom de är så tunga.
Va?
Mm. Det här är inte mina ord, det är flygrädsla.coms ord. Men jag kan ju tänka mig att det finns små flygplan med vinterdäck. Eller? Det låter väl rimligt. Jag hittar inget på nätet om flygplan som faktiskt har vinterdäck. Men har du ett litet flygplan med vinterdäck så kan du skriva till flagga@andersomans.com. Men vad tankar man, bonusfakta,
Förlåt?
Flygplansdäck med?
Tankar bunt.
Vad fyller man flygplansdäck med?
Premiumluft.
Nej, ja, det kan man säga. Inte luft i alla fall, utan med nitrogen. Varför? Jo, för i vanlig luft finns det vatten. Om man skulle fylla flygplansdäck med vanlig luft, aha, så skulle det bli is i däcken uppe och så skulle de sprängas när man landar. Därför har man istället nitrogen.
Minsann. Vi avslutar med lite mer återkoppling. Det är Magnus som skriver: "Hej Honko och Moppe! I början av avsnitt 100 beskrev Anders vädret i Malmö som någon form av slash. Jag skulle vilja vara behjälplig och ge er mitt nyord för denna blandning av snö och regn.
Mm-hmm.
I flera år har jag försökt få spridning för uttrycket att det snögnar."
Ja, taget.
God jul Magnus i Vänersborg.
Ja.
Det snögnar.
I Malmö.
Det gör det.
Snögna är sista ordet ut i podden Fråga Anders Måns. Skriv fler frågor till fraga@andersochmans.se. Ha det så bra.
Puss och kram!
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.